Vi går nu i väntans tider. I vår församling, i hela vårt land och hela vår värld går vi i väntans tider. Och det är nu söndagen före fjärde advent, söndagen före jul. Det är snart jul. Vad snabbt den här hösten har gått. Och vad mycket vi har hunnit med här i församlingen. Och jag kommer inte ha någon gudstjänst med er innan det nya året är slut. Så jag vill passa... Eller ja... innan det nya året. Så jag vill verkligen säga tack för allt det ni gör och allt det ni är och alla de böner som bes och allt det praktiska som fixas. Ni är mina hjältar och änglar. Och idag så ska vi sopa mattan, vi ska kratta manegen och vi ska bana väg för Herren. Och vi kan läsa om Johannes i Matteus kapitel 11, verserna 2-11. Och det finns på sidan 14-13. Så här står det. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungarplatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja. Och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Johannes sitter i fängelset och han får höra vad Jesus gör. Och Johannes och Jesus känner varandra. De var släkt till och med. När Maria träffar ängeln så säger ängeln åt henne: gå till Elisabet. Hon har fått barn på ålderns höst. Ja, kanske inte precis så, men det var det ungefär hon sa. Och Maria gick dit och det barnet som ängeln pratade om fanns där. Och det var Johannes. Och jag kan tänka att Johannes, när han sitter där i fängelset, att det börjar snurra lite. Tankarna börjar snurra. Och kanske tänkte han att han skulle dubbelkolla så han hade gjort det han skulle göra. Eller om han skulle leta vidare. Om han skulle skicka sina lärjungare att leta vidare. Om det som sades var sant. Han skickade sina lärjungar och frågade Jesus om han är den som ska komma. Och Jesus svarade inte ja rätt ut. Han svarade att lärjungarna skulle berätta om allt det de hör och ser. Och jag tror att vi kan tänka precis som Johannes ibland. Vi kan fundera på Guds existens. Vi kan fundera på om Jesus var den vi tror att han är eller att han var. Och kanske kan vi liksom Johannes känna att Gud är långt borta. Vi vill se med egna öron. Vi vill inte bara höra. Och jag kan inte tala för hur ni känner eller vad ni upplever. Men jag kan prata utifrån mitt egna liv. Och jag har inte sett stora och fantastiska under. Jag har inte sett sjuka bli friska. Och ibland känns Gud långt borta. Men om jag inte ser att Gud gör under, varför ska jag då fortsätta att tro? Varför ska jag fortsätta att kalla mig för kristen? Varför lämnar jag bara inte det här? Varför struntar jag inte bara i tron? För mig handlar det om ett beslut som jag en gång har tagit. Och självklart kan det här beslutet omprövas någon gång i mitt liv. Men i dagsläget så har jag ingenting i mitt liv som skulle leda fram till att jag skulle lämna tron. Och jag funderar på det här. Vad är det som gör att vissa tror och andra inte? Vad är det som gör att vissa är kvar i kyrkan och vissa inte? Och jag har ingen empiri på det här ämnet. Men jag skulle gärna vilja sätta mig ner och grotta mig ner i det här viktiga ämnet. Och vad är det som händer med ungdomar som har haft upplevelser av Gud på läger eller i kyrkan? Varit med i aktiviteter och på gudstjänster. Vad är det som händer där? Jag pratade med en kollega om konfirmation och antalet konfirmander. Att vi gärna mäter vår verksamhet i hur många deltagare vi har. Och då sa min kollega något väldigt viktigt som jag har tänkt på extremt mycket. Han sa så här: frågan är inte hur många 14-åriga konfirmander vi har. Frågan är hur många 19-åringar vi har som har slutat gymnasiet som är kvar i kyrkan. Och jag tror det här är en viktig tanke för oss som församling. Jag tror att det är en viktig tanke om man tänker på tillväxt, om man tänker föryngring och när vi tänker på hållbarhet över generationer, så tror jag det här är en viktig tanke att tänka på. Och det finns ingen enkel lösning för att gå från att vara barn till att bli vuxen i församlingen. Att gå från ekumenia till församling. Och hade det funnits en enkel lösning så hade varenda församling gjort på det sättet. Kopierat upplägget. Och jag är helt säker på att vi hade fått veta hur vi skulle göra. Och vi är en grupp i styrelsen som funderar på just det här. Och vänder och vrider. Nu ska vi se här. Ja, vi är en grupp som vi vänder och vrider. Och det här är en så himla stor fråga. Och vi liksom... Ja, men det är så stort att vi nästan inte vet vart vi ska börja. Och är det någon av er som har en tanke eller fundering kring detta med det här att bli vuxen i församlingen, så prata gärna med oss i den här gruppen. Men åter till frågan, vad är det som gör att vissa lämnar och vissa stannar kvar? Konfirmanderna fick träffa några av församlingsmedlemmarna över en kyrkfika. Och där frågade konfirmanderna en fråga. Och den löd så här: vad är det som har gjort att du har stannat kvar i Ekumenikyrkan Lerum? Ta en stund och fundera på den frågan. Vad är det som har gjort att du har stannat kvar i Ekumenikyrkan Lerum? Jag tror att det är så att vi måste gå till oss själva och fundera på det här. Vad är det som gör att jag har stannat kvar i kyrkan? Anledningen till att jag stannade kvar i kyrkan var att jag hade jämngamla kompisar som jag kunde diskutera mina tro och tvivel med. Jag hade vuxna förebilder som jag såg upp till och blev inspirerad av. Och jag fick förtroenden i församlingen. Det var mina vägar till att jag stannade kvar. Hur ser det ut för dig? Johannes, är en stor förebild vad gäller att bana väg för Herren. Han ger sig ut i öknen, han äter gräshoppor och han har kamelpäls på sig. Men det är inte för hans outfit han är en förebild. Han är en förebild då massvis med människor kom till honom ute där i öknen för att döpa sig. Och det hade varit så lätt att han skulle få hybris där. Tänka, vad duktig jag är. Men så var det inte. Han sa istället väldigt ödmjuka saker. Han blåste inte upp sig. Han sa, det skulle komma en som är större än honom. Jag är inte värd att knyta upp hans sandalremmar. Hans liv handlade inte om honom, utan det handlade om Jesus. Och han sa till och med så här om Jesus. Han måste bli större och jag mindre. Och med de orden levde Johannes sitt liv. Jesus måste bli större. I början av den här predikan så började jag med att tacka er. Och jag sa att ni var mina änglar och hjältar. Och det är ni. Ni är ute i regn och rusk som scoutledare. Ni är här en lördag förmiddag och städar kyrkan. Ni är här en fredagkväll och är tonårsledare. Ni lagar mat till konfirmander. Ni besöker äldre. Ni roddar julmarknader. Ni sköter ljudet. Ni har hand om musiken. Och så vidare och så vidare. Men framför allt, ni är med i gemenskapen. Ni är med det ni är i er gemenskap. Och jag skulle så vilja att ni skulle sträcka på er bänk och klappa er själva på axeln och vara stolta. För det ni gör och det ni är räcker inte orden till. Den största av presenter räcker inte till för att visa uppskattningen för vad ni är och vad ni gör. Var stolta, kära församlingsmedlem. Och det ni gör genom ert handlande, ert offrande och ert varande bereder väg för Herren. Ni planterar frön i människors liv. Ni ger mötesplatser för unga, barn och vuxna. Ni ger förutsättningar för människor att växa i sin tro och som människor. Och kanske är det så att ni inte alltid ser det så. Men så är det. Och sitter du här och tänker, jag gör ju ingenting, så är det helt okej. Det måste få vara så att man i församling kan vara utan att göra. Och sitter du här och tänker, jag gör ju ingenting, men jag skulle vilja göra någonting. Tro mig, det finns grupper att gå med i. Det finns ledaruppdrag, det finns förbönsämnen. Det finns många saker som man kan göra. Prata gärna med mig, Camilla eller Gunilla eller valberedningen om detta. I teologisk grund, som är Ekumeniakyrkans teologiska dokument, så står det så här. Alla är kallade att tjäna och vittna om frälsningen i Jesus Kristus samt med församlingens hjälp söka efter och upptäcka och bruka de gåvor som anden ger. Vi som församling har uppdraget att upptäcka och bruka gåvor utifrån individens egna förutsättningar. Och jag skrev min uppsats om teologisk grund, så jag studerade det här dokumentet väldigt noga. Men det var just den här punkten, punkt 33, som verkligen jag fastnade för. Och jag har inte pyntat min expression så där extremt mycket, snarare kanske tvärtom. Men någonting jag har satt upp på väggen är just den här punkten 33. hur vi ska bruka våra gåvor efter våra egna förutsättningar. Men för att göra det så behöver vi hjälp. Vi kan liksom inte gissa vad ni gillar att göra, eller vad ni är bra på, eller vad ni vill göra. Vi behöver få veta. Och det här är inte för att vi behöver, utan det är för att vi vill. Och vi vill det för att det är det som är att vara församling. Att alla är olika, alla accepteras och alla har olika gåvor. Och tillsammans blir det någonting fint och vackert. Jesus refererar till Jesaja när han pratar om Johannes. Och han säger så här om Johannes: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Så sa han om Johannes. Och så säger han om oss: vi är den budbäraren nu. Vi är den som får bereda vägen för Herren. Genom samtal med kollegor, sätt att leva, både genom praktiska handlingar och genom varande, genom förbön och så vidare och så vidare. Vi får förbereda människors hjärtan för en relation med Jesus. Det är att bana väg för Herren. Och det är nåd att få vara med. Och vi får påminna oss om att det kommer en som är mycket större än oss själva. Och vi får påminna oss om att det finns en Gud som är större än oss och som kan göra större saker än vad vi någonsin kommer kunna göra som människa. Och vi är inte ensamma. Vi är verktyg för Gud. Amen. Vi ber. Och Jesus, du vill att vi ska bana väg för Herren. Och är det du ser att om den här predikan blev rörig eller att jag tappade spåret. Men Herre, jag ber att du skulle tala till människor ändå. Herre, jag ber att du skulle göra så att vissa saker fastnar. Herre, jag ber att du skulle hjälpa oss att bana väg för dig. Herre, jag tackar för den nåden att få med. Tack för att du vill använda oss vanliga människor. Tack för att du vill använda oss genom samtal, genom förböner, genom ledaruppdrag. Tack för att du vill att vi banar väg för dig. Herre, hjälp oss att kratta manegen för dig. Amen.